I Johannes evangeliets 50 kapitel finns en berättelse som börjar så här. Lite senare gick Jesus till Jerusalem för att delta i en av de judiska högtiderna. Inne i staden nära fårporten finns ett bad som på arameiska kallas Betesda, och den har 5 pelargångar. Många förlamade människor, blinda och andra handikappade låg i de här pelargångarna. En av de som låg där var en man som hade varit förlamad i 38 år. När Jesus såg honom och fick veta att han hade varit sjuk så länge, frågade han honom: "Vill du bli frisk?" "Herre, det är omöjligt", sa mannen. "Jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet kommer i rörelse. Medan jag fortfarande är på väg hinner någon annan dit före mig." Det är svårt att tänka sig en mer känslomässigt rörande och beklagansvärd situation än den som är beskriven här. Å ena sidan en handikappad person, å andra sidan läkande kraft och hälsa. Det är bara en sak som fattas: en vanlig människa som kan hjälpa honom fram. Eller tänk på saken i ett större perspektiv. En hel värld som är lamslagen och uppgiven å ena sidan, samtidigt som det hälsosamma livets vatten finns i närheten. Men också ett rop från en hjälplöse: "Jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla." Vad som fattas är en lekman, som vi kallar det. En vanlig människa, en kvinna eller man, du eller jag. För 2000 år sedan hördes det ett rop utanför Jerusalems stadsmurar: "Allt är uppfyllt", sa Jesus. Och då hände något mycket avgörande och viktigt. Draperiet, eller skynket i templet, sprack och gick sönder, delade på sig ända uppifrån och ner. Vad var det för förhänge eller skynke som hängde där i templet? Vad symboliserade? Jo, det var något som stängde ute dig och mig från Guds närvaro. Bakom förhänget stod förbundsarken med sitt ljus och symboliserade Guds närvaro. Prästerna kunde gå in där och förrätta tjänst, men ingen vanlig människa. 2 personer under Gamla testamentets tid gjorde ett försök att gå in där bakom förhänget, men de straffades för sin olydnad. Men något storslaget hände där vid kullen Golgata. Du och jag fick plötsligt tillträde till Gud genom tro på Jesus och hans kors, utan att ha präster som mellanhand. Fram till dess betyder det döden för varje människa att komma inför Gud och in i det allra heligaste. Men nu däremot så har varje vanlig människa tillträde från allra första stund i vårt liv som kristna. Och Paulus beskriver det så här: att varje kristen tillhör Guds kungliga prästerskap, antingen vi är lekmän eller präster. Johannes kallar oss för Guds präster. Och faktiskt är det så i Nytestamentet att varje troende, kvinna eller man, bär på detta ämbete. De är präster i Guds ögon. Det är det som kallas för det allmänna prästadömet. Många av de stora andliga uppvaknanden genom historien har skett när vanliga, enkla, kristna människor har förstått vilken betydelsefull roll de spelar. Profeten Amos sa: "Jag är inte profet och inte heller son till någon profet. Jag är bara en enkel boskapsskötare." Men Gud sa till honom: "Tala till folket." Och han talade och lydde Guds uppmaning. Billy Sunday var en känd evangelist i början på 1900-talet. Lika känd som Billy Graham det senare. Men han var samtidigt en professionell cricketspelare. Han hade en yrkesroll, men en annan roll där han fick använda sin passion för att sprida det goda budskapet om Jesus. Dale Moody var skoförsäljare, men också en annan uppgift hade han som predikant och bokförläggare. Charles Finney, den stora evangelisten, han var rektor för ett universitet. samtidigt som man levde för att sprida de goda nyheterna. Man kan nog allmänt säga att 1900-talet innebar ett uppvaknande över lekmannens viktiga roll. Och det var en stor viktig dag för allt missionsarbete när William Carey satte upp ett plakat på sitt skomakeri med texten Carey, skomakare på Guds uppdrag. Och någon protesterade mot det och sa till Carey: du lägger för mycket tid på att sprida ditt kristna budskap. Du missköter helt enkelt dina affärer. Men Carey svarade: jag ägnar mig åt skomakeriet bara för att få ihop till mitt smör och bröd. Men mitt stora uppdrag på jorden är att stå till Guds förfogande. Och vi har alla ett uppdrag som står över allting annat. Eller är det så att vi fortfarande envisas med att säga: nej, vi är bagare, advokater, revisorer, busschaufförer, plåtslagare, försäljare eller snickare. Hellre det än att säga: ja, vi söker i första hand efter Guds rike och hans rättfärdighet. Och så ska allt det andra ordna sig också. För det är det som är vårt uppdrag här i livet. Alla människor som lever andas, men det är inte alla som vet vad de lever för. Vi ska leva mer för honom och för våra medmänniskor och för våra närstånd än bara för oss själva, våra egna drömmar och mål. Vårt uppdrag är mer än att bara andas, arbeta och överleva. Men det betyder ju inte att vi inte får drömma önskemål för egen del. Men prioriteringen måste vara klar. Han först och främst, och sen ordnar sig med vårt eget också. Fast vi har olika yrken så måste vi som kristna ha en gemensam passion. Att sprida nyheterna till vår omvärld om att Gud finns och att han vill ha kontakt med oss. Och att han redan har tagit första steget och räckt ut sin hand mot oss när han lät sin son komma ner hit och födas som en människa och dela vår vardag och genom sitt liv visa oss hur dan och vem Gud är. Om du och jag har fått en relation till Gud så måste det synas i det vi gör i vår vardag. Vi får inte leva i ett motsatsförhållande mellan yrkeslivet, professionen och vårt livsuppdrag som kristna. Någon har sagt: om någon har gjort en verklig gudsupplevelse och blivit omvänd, då måste den märkas på något sätt. Om man inte blir en bättre make eller maka, en mer ödmjuk och samvetsgrann medborgare och en mer pålitlig och ärlig arbetare, då har man helt enkelt inte blivit omvänd, utan bara gjort en känsloupplevelse som inte satt några spår eller avtryck i det dagliga livet. Vi måste ha en passion för de goda nyheterna om Jesus och veta om att det är det som är vårt största livsuppdrag. Att ge det vidare till någon annan.
I den stille klara morgon som når dagen travlas där. Över solen klar, det ser fyrs milde vind. I den tause midnattstime, över månens bleke skär. Jag vill
det stora behovet för dagens ungdomar är inte att kunna mycket, och ha en så stor kunskapsbank som möjligt. Det de behöver mer än någonting annat, det är att känna sig älskade och att ha något att leva för. En pappa fick höra av sin sons lärare: din grabb klarar inte av grammatiken, därför kommer jag inte att godkänna honom. Men pappan svarade: det var ju tråkigt att höra, men jag vill istället tacka dig för något annat du gjort för min grabb. Du har gett honom en grund att stå på och något att leva för. Vad spelar det för roll om man kan grammatiken och kan stava alla ord rätt om man inte har något värdefullt att säga? Och hur viktigt det är att kunna sjunga om sångerna man sjunger inte har något gott budskap att förmedla. För ett tag sedan berättade en doktor att han för att kunna fungera som en bra doktor måste vara tre personer i en: fysiolog, terapeut och präst. Och det beror på att kropp och själ är så intimt sammanflätade att de påverkar varandras hälsotillstånd. Och doktorn berättade: när jag kom in i ett sjukrum där det ligger en patient så måste jag tänka på att den personen ibland mer behöver tröst och ett löfte och ett hopp än han eller hon behöver ett piller. Och innan man kan få sätta in en åtgärd mot en hög feber så måste man också inse att personen behöver få hjälp med den fruktan som man tärs av och den oro man har. För ett antal år sedan levde en berömd doktor i Detroit i USA. Han hette doktor Sladen och han hade 140 doktorer under sig vid Ford Hospital i Detroit. Och han sa vid ett tillfälle till sina läkarkollegor: för att bedriva läkarvård i de här oroliga tiderna så behöver man mer än vad som finns att köpa på ett välsorterat apotek. Man behöver faktiskt helt enkelt göra en gudsupplevelse, både läkaren och patienten. Och så berättade han att han hade tillsammans med 9 andra läkare fått i uppdrag av den amerikanska regeringen att dra upp 10 riktlinjer för en god hälsovård och lämna över dem till det amerikanska folket. Och man argumenterade och diskuterade fram och tillbaka i 10 dagar. Ända tills en av de 10 läkarna kastade fram förslaget: ja, men vi kan väl använda oss av Jesu bergspredikan och hans så kallade saligprisningar. Och så gjorde man det och kortade ner reglerna till 9. Och så bytte man ut ordet salig mot hälsosam. Och så lyckades man faktiskt bli överens. Hälsa är att ha ett rent hjärta, skrev man som den första punkten. Eftersom orätta tankar och handlingar blir som sand i maskineriet och får oss att må dåligt och fungera sämre. Och den andra punkten blev: hälsa är att hålla fred med andra, eftersom hat, kiv och ovänskap är en grogrund för psykiska sjukdomar och att man inte mår så väl och kan förstöra både hälsa och handlingskraft. Tänk att Nazarens 2000 år gamla levnadsregler gick att skriva om och användas i vår tid för att slå vakt om vår hälsa och vårt välbefinnande. Det är ganska vanligt att man mäter framgång i pengar. Om man hör till världens 10 rikaste människor, då har man lyckats i mångas ögon. Men historien och erfarenheten säger något annat. Lycka kan inte mätas i pengar. Och har man facit i hand så blir det helt annorlunda när man i ett perspektiv efteråt tittar på saker och ting. 5 år efter första världskrigets slut så satt 6 av världens då rikaste och mest omskrivna män på ett hotell i Chicago och diskuterade ekonomi och världens framtid. 25 år gick. Och vad hände då med dessa 6 män som var så intimt sammankopplade med ekonomisk framgång? VD:n för världens största stålbolag dog nedbruten, ruinerad och bankrutt. En annan av de 6 som var den största börshajen på Wall Street, han hamnade på Sing Sing, det ökända fängelset för förbrytare. En tredje hamnade också i fängelse men blev villkorligt frigiven för att han skulle kunna dö hemma. Den fjärde som satt med i regeringen, han begick självmord. Den femte som var chef för den internationella valutabanken, han begick också självmord. precis som den sjätte också gjorde. De här sex personerna som satt på hotellrummet i Chicago efter första världskrigets slut, de visste hur man kunde göra bra affärer och bli rika. Men de visste inte hur man lever ett lyckligt och innehållsrikt liv. Livets största lycka är inte att bli berömd eller att bli rik. Elvis Presley var båda sakerna, berömd och rik. Men ändå långa perioder olycklig och ensam. Han tjänade miljarder på sin musik och hade allt materiellt man kan önska sig. Ändå sa han strax innan han dog: jag har pengar, berömmelse och stora beundraskaror. Ändå känner jag mig ensam och olycklig. Vad jag behöver är att ha en riktig vän. Elvis hade allt i livet, men ändå saknade han det viktigaste. Känslan av att livet har en djupare mening och innebörd än bara världslig framgång och det materiella. Thomas Fodin berättar i en av sina böcker om hur han hamnade i ett samtal med en taxichaufför som hade kommit till Sverige som invandrare med utländsk bakgrund. Taxichauffören berättade att han hade bjudit hit sin pappa för att visa honom hur han levde i sitt nya land. Och när han visat honom runt och varit med honom i en hel vecka så frågade han nyfiket till sin pappa till slut: vad tycker du nu om det här landet och det liv vi lever här? Jo då, svarade hans pappa, här är fint, rent och snyggt på gatorna och bra kommunikationer. Men ni äter och jobbar på dagarna och på kvällarna tittar ni på tv. När lever ni egentligen? Thomas berättar att han fick sig en tankeställare av samtalet. Och visst behöver vår värld få svar på vad livets innersta mening är. Och just där är det som vi kommer in i bilden. En stor skara av oss vanliga människor behövs. Och vi behöver ha i funktion på något sätt för att räcka ut en hjälpande hand till alla behövande och livströtta människor som famlar omkring i mörkret.
Herre, vad tänkte du på när du kallade mig? Menade du att mitt liv skulle vittna om dig? Nu kan du väl se att människorna är åt en sådan lärjunge som jag. Menade du att mitt liv skulle vittna om dig? Genom min själ som ett svärd
Men klarar vi av det? Vi är ju inte några proffs. Vi är bara vanliga människor med alla våra begränsningar. Fast vi är i gott sällskap. Har ni tänkt på det? Mose hade inte talets gåva. Och det finns några som till och med påstår att han stammade. Abraham och Sara var ju alldeles för gamla. Och herdepojken David var alldeles för ung. Bröderna ville skicka hem honom från striden. Profeten Hoseas fru levde periodvis som prostituerad. Patriarken Jakob ljög för sin far och lurade sin bror. David hade en affär vid sidan om med frun till en soldat som han lät mörda. Kung Salomo var för rik och hade också mer än en fru. Timoteus hade problem med sin mage, troligen magsår, och Petrus var rädd för att dö. Lazarus var död. Profeten Jona flydde bort från Gud och sitt uppdrag. Johannes döparen var högljudd, kritiserade kungen och hamnade i fängelse. Moses syster Miriam, hon gillade att skvallra. Gideon, Thomas och några av spejarna tvivlade. Profeten Jeremia var deprimerad. Elia periodvis utbränd och gick in i väggen. Simson hade långt hår och var svag för kvinnor. Noa drack sig berusad vid ett tillfälle. Mose kunde inte tygla sitt temperament och fick inte komma in i löfteslandet. Petrus svor och förnekade att han kände Jesus. Ändå kunde Gud använda alla dessa vanliga människor för olika uppdrag. Och han kan använda oss också med de brister vi har. Varför? Jo, av den enkla anledningen att Gud ser framåt. Han bryr sig inte om vad som hände 1985. Det finns inte med överhuvudtaget i protokollet eller på kartan. Om Gud ser sig bakåt så ser han bara korset där Jesus tog allt vårt på sig. Det är därför han älskar dig och mig och kan använda oss. Martin Luther King sa på sin tid: om någon är kallad till att vara gatsopare så ska han eller hon sopa gatorna som Michelangelo målade, som Beethoven komponerade musik, som Shakespeare skrev poesi. Han eller hon ska sopa gatorna så att himlens och jordens härskare stannar upp, ses han ner och säger: där levde en stor gatsopare som gjorde sitt jobb väl. Det gäller många gånger bara att göra det lilla vi kan, men att göra det med ett villigt hjärta. Ni får ursäkta mig om jag blir lite personlig nu. För ett halvår sedan var min fru och jag på ett mindre släktkalas i miniatyr. Det var min svåger, svägerska och min frus morbror. Och så vi som var där. Och så rätt som det är, när vi sitter där och äter och pratar om ditt och datt, så höjer morbrodern sin röst och säger: är det någon här som tror på Gud så räck upp en hand. Och med glädje och med ett leende på våra läppar så räckte vi upp våra händer. Och sa: det gör vi. Och så var debatten igång. Och igen, det var det ingen nyhet för de som satt där. De visste allesammans att vi trodde på Gud, men man ville få igång en debatt. Och över en timme pratade vi om Guds existens och försökte övertyga varandra. Och ju längre vi höll på, ju argare blev de andra, ateisterna, som inte trodde på Gud. Och jag tänkte i mitt stilla sinne: vad är det som har hänt i vårt land? När man blir arg och upprörd för att man resonerar och diskuterar om Guds vara eller inte vara. Men det här samtalet gjorde att jag bestämde mig för att samla det material jag hade liggandes och skriva färdigt ett litet häfte med titeln Ateisten som ändrade sig. Och där berättade jag om två toppvetenskapsmän som på äldre dag kom fram till att deras ateism inte höll längre när de granskade i ljuset av vad de hade kommit fram till på senare år genom olika studier och forskningar. Och sen, några veckor senare, så var jag där och lämnade över ett ex till vardera av de här två som var mest aggressiva i vår lilla debatt om Guds existens. Och samtidigt påminner jag dem om debatten och diskussionen och sa: man är väl inte sämre än att man kan ändra sig. Så kan det vara att i vardagen, som en vanlig människa, vill jag ha en passion att sprida budskapet om Jesus vidare. Jag vet inte om ni har tänkt på vad det är för skillnad på en termometer och en termostat. Om vi börjar med termometern, så är den ett instrument som alltid ställer in sig och anpassar sig efter hur omgivningen är. Det spelar ingen roll hur varmt eller kallt det är. Termometern anpassar sig och återger förhållandet till omgivningen runt omkring. Men termostaten däremot, har alla egenskaper som finns hos termometern, men med ett viktigt tillägg. Den har förmågan att kontrollera och påverka omgivningen så att den lever upp till en viss idealisk nivå som man har ställt in termostatens gradvisare på. Om vi nu använder oss av de här två instrumenten i ett bildspråk så kan vi konstatera att Gud vill att vi mer ska vara som termostat än som termometra. För om vi vore termometra så skulle det betyda att vi gick på den breda vägen, följde den stora massan och gjorde som alla andra. Lydde majoriteten blint och vågade aldrig säga emot eller stå för något som inte var populärt i de tongivande kretsarna. Men Gud har kallat oss till att istället gå på den smala vägen, stå mot ondska och orättvisa, vara ljus i mörkret och salt i förruttnelsen och följa samvetets röst hellre än majoritetens röst. Lyda Gud mer än människor och inte anpassa oss som en termometer efter den här tidsålders väsen och sätt att tänka. Precis som Paulus skrev i Romarbrevet, anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott och behagar honom. Vi behöver en stor skara med lekmän, med vanliga människor, kvinnor och män, unga och gamla i denna tid, som fungerar som termostat och inte termometrar och som för ut Guds tankar till en orolig värld utan hopp.
Du är älskad för din egen skull.